Mord på öppet vatten. Hot om krigsrätt mot senator Mark Kelly. En regim med katastrofala opinionsmätningar. Och den sjaskiga sagan om Olivia Nuzzi, Ryan Lizza och RFK Jr. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta avsnittet inspelat den 29 november 2025. Han önskade att bli önskad. Han önskade önskan själv. Lite svårt att översätta det engelska ordet som hon använder här. Författaren Olivia Nuzzi är desire. Vilket alltså kan översättas som önskan, åtrå, begär, längtan, förväntan till och med. Så ett svåröversatt ord, men... Detta skrev hon alltså om RFK Jr. i hennes bok American Canto som kommer att släppas den 2 december. Och när jag läste det här fenomenala citatet så kunde jag ju bara tänka på desire. Låter som parfymreklam.
Desire. Desire.
Och det är ju fantastiskt hur man kan få en idé som sen bara måste få komma ut ur huvudet. Alltså, det är dags att ta fram tänger och skyddsvantar och diskutera en ny mediaskandal. Detta mot slutet av avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag bara kolla här nu. Lite inside baseball podcasting, att Apple Podcasts nu ska börja göra automatiska kapitel för engelskspråkiga poddar, så inte den här podden och andra utländska poddar. Men jag har möjligheten att göra kapitel om det finns något intresse för det. Låt mig veta om det är någonting du brinner för. Eller inte bryr dig om överhuvudtaget. Om du inte har en aning om vad jag pratar om, oroa dig inte. Du kan leva hela resten av ditt liv utan poddkapitel. Men Thanksgiving är nu alltså över. Jag spelar in på lördagen efter Black Friday och Thanksgiving torsdagen. Och det är fantastiskt med Thanksgiving, just hur... Vilket sadistiskt skämt det är med traditionen att du ska tillaga en hel kalkon. Kalkoner som numera är Godzilla-storlek. De är enorma. Och för att det är en enormt stor fågel som du ska laga till. Och du får bara öva en gång per år. Det är otroligt svårt att laga en kalkon så att allt blir rätt. Något blir torrt och något blir bränt. Det bara är så när du har så otroligt många kilon som ska kokas samtidigt då i ugnen. Men och varenda år runt Thanksgiving så kommer nyhetsrapporterna. Det är alltid någon som lyckas bränna ner sitt hus. En snabb liten sökning hittade en man i Houston vars hus brann ner. Han tyckte han var smart. Han skulle röka kalkonen. Alltså använda en smoker. Vilket tydligen är en väldigt bra idé. Det kan bli väldigt gott. Om du inte bränner ner huset. Men den klassiska katastrofgrejen är ju att fritera i olja. Alltså fritera hela kalkonen i olja. Vilket är fullt möjligt att göra. Är det möjligt att oljan kommer att ta eld? Ja, det är väldigt möjligt. Och framför allt... Om du inte är särskilt skarp och du inte har tinat fågeln så kan den explodera när du lägger den i den varma, den kokande oljan. Så det händer också med ojämna mellanrum. Det är inte gott, tycker jag. Jag har en stor teori om att det amerikaner älskar med Thanksgiving. Och jag tycker det är en fantastisk helgdag. Allt du behöver göra är att göra vad du vill. Du måste ingenting. För många känner ju att du måste träffa familjen och med allt det familjedramat. Men alltså, du saknar, är jag ganska övertygad om, din barndom. Inte maten, kalkon och vad du nu äter till. Ofta potatismos, en del makaroner. Det blir stabbigt väldigt fort det här. Men grejen är ju att om maten vore jättegod, om kalkon vore så väldigt gott, så skulle det ju finnas snabbmatsrestauranger över hela landet som serverade detta. Amerika är ju inte känt för återhållsamhet. Men Thanksgiving är också stort i komedi och drama, framförallt amerikanska tv-serier. Därför att det är ju fantastiskt, det är ju sånt upplägg, vare sig det är komedi eller drama. Hela familjer samlas. Ungdomarna kommer hem från universitetet med nya idéer. Och det blir ju press och prestige i att laga kalkonen perfekt. Och sen, det hjälper, räcker ju inte med att laga den. Du måste ju skära upp den också. Och det är ju inte lätt att skära upp en så stor fågel så att det inte ser ut som om det är en tvättbjörn med rabies som har varit inne i fågeln. Och många kör ju numera med Friendsgiving. Om du inte orkar med din familj eller om du bor på en annan ort och det är knepigt att ta sig runt, så bjud in några vänner bara och ha det så trevligt. Ingen kan stoppa dig. Men över till vår verklighet, den verkliga verkligheten som vi bor i nu. Det vill börja med krigsförbrytelser. Vi har ju nu, Amerikas militär har bestämt sig för att börja spränga båtar från Venezuela. Och detta är då tydligen svepskälet som ges är att de smugglar knark till Amerika. Grejen är att dels är Venezuela självt inte särskilt en stor del av knarksmugglingen i den här delen av världen. Och det finns mycket bättre sätt att smuggla knark än att köra en båt från Venezuela. Så det här är ju rena svepskäl. Och det är ju en krigsförbrytelse. Eller hade varit om vi är i krig. Men vi är inte i krig med Venezuela. Det finns ingen krigsförklaring utfärdad. Utan det här är helt enkelt då Trump-administrationen som tycker att i och med att det finns knarksmuggling och karteller så är vi i krig med dem på något sätt. Och mannen som på något sätt är vår försvarsminister har tydligen, det kom en rapport i Washington Post häromdagen där högt insatta människor sa att han personligen gav de här ordrarna och att han personligen, tydligen en av de här båtarna, sprängdes och det var två av sjömännen överlevde, klamrade sig fast vid vrakdelar och Hegseth, enligt de här rapporterna, beordrade dem döda. De skulle ytterligare en missil så att de här skulle dö. Är det ett krigsbrott? Ja, om det är krig. Vilket det inte är. Men det är mord. Mord på öppet vatten. Och just hela den här grejen nu, som de har hållit på i flera månader nu med att giddra med Venezuela. Varför just Venezuela? Ja, vi vet inte riktigt, men antagligen finns det två stora anledningar. Dels så är Venezuelas president Nicolas Maduro socialist. Aj, inte bra. Och antagligen en större anledning. Venezuela har väldigt stora oljereserver. Men man får inte mörda människor på öppet hav. Det är hur olagligt som helst. Detta är någonting som Hegseth har jobbat väldigt hårt på. Är att sparka så många människor som möjligt som kan säga nej. Amerikas militär har enorma processer och procedurer för att godkänna attacker. Och de processerna tas nu bort så att Människor som Hegseth får göra vad de vill. Och vad de vill är vad alla 12-åringar vill. Så nu i veckan så släpptes en video med senatorn från Arizona, Mark Kelly, och 5 andra demokrater. Och deras namn, detta var representanterna Jason Crow från Colorado, Maggie Goodlander från New Hampshire, Chris DeLuzio och Chrissy Houlihan från Pennsylvania. 2 senatorer, Mark Kelly och Elissa Slotkin från Michigan. Samtliga de här har militär bakgrund. Och videon påminner att det är förbjudet att följa olagliga order. Alltså, jag bara följde order är inget försvar. Detta behandlades ju väldigt mycket med nazisterna efter andra världskriget. Och även i Vietnamkriget för amerikanerna, när det begicks övergrepp, vilket ju tyvärr hände, så var jag lydde bara order inte ett försvar. Och grejen är att Amerikas väpnade styrkor svär en ed till konstitutionen. Detta är otroligt viktigt. Eden är till konstitutionen, inte till presidenten eller försvarsministern eller något sånt, utan till konstitutionen. Och våra soldater, väpnade styrkor, utbildas i att du får inte följa olagliga order. Det är din skyldighet att vägra olagliga order. Och senator Kelly är ju härifrån Arizona. Han är en före detta stridspilot. Flög en hel massa skarpa uppdrag. Var också astronaut. Och hans tvillingbror Scott Kelly var han. Du har säkert sett videon som smugglade in en gorillakostym till International Space Station. På något sätt så lyckades han smuggla in en gorillakostym utan att någon visste om det. I alla fall, kul grej. Men att inte följa olagliga order för Amerikas väpnade styrkor, det här är inte kontroversiellt. Det här är alltså en grundbult i systemet. Så 12-åringarna som styr oss nu tog inte detta väl. Presidenten sa detta är landsförräderi och straffas med döden. Och FBI har nu påbörjat en utredning. FBI, som ju nu under Cash Patel, är helt och hållet en lydorganisation för presidenten. Och Hegseth hotar att ofrivilligt återkalla Kelly till aktiv tjänst så han kan ställas inför krigsrätt. Vilket är befängt. Allt det här är fullständigt befängt. Det finns ingen kontrovers i att Amerikas väpnade styrkor är förbjudna att lyda olagliga, uppenbarligen olagliga order. Som att till exempel spränga en båt utan anledning. Men Kelly ska alltså enligt Hegseth återkallas till aktiv tjänst ofrivilligt. Vilket är befängt. Det här är en sak som aldrig har hänt. Vad jag har kunnat hitta. Det här har aldrig hänt. Finns ingen, varför skulle det kunna hända om du är klar med din tjänstgöring? Men alltså, det är bara en ren skrämselkampanj. Vilket också, det känns lite svettigt. Därför att jag tror det är omöjligt att gissa vad som händer i en människa som Pete Hegseths huvud. Men antagligen under de mörka timmarna så inser han att han har begått förbrytelser. Förbrytelser som vi som Amerika sköt, arkebuserade fiendestyrkor som gjorde samma sak. Väldigt berömt fall, en tysk ubåtskapten, jag kommer inte ihåg hans namn, men han hade då som satt i system att de sänker ett fartyg. Och sen går de upp och så skjuter de överlevande. Vilket är väldigt, väldigt olagligt och han arkebuserades. Men just det här också, det känns som om det börjar bli lite svettigt för 12-åringarna. För att Trump är otroligt impopulär och blir mer så hela tiden. Han är nu under vatten, som man säger, i alla opinionsundersökningar. Lite olika siffror, men samma trender och samma resultat. Alltså fler tycker att han gör ett dåligt jobb än tycker att han gör ett bra jobb som president. Senaste Gallup-undersökningen, och Gallup är ju en av de organisationer som har mycket, som har förtjänat mycket tillit genom åren. 60% av amerikaner är emot det han gör och 36% är för. Vilket är historiskt låga siffror. Också intressant i den här Gallup-undersökningen. 3% av demokrater som tillfrågades tycker att Trump gör ett bra jobb. Tycker att någon borde hitta de här människorna och få dem och försöka förstå hur de tänker. Men sen är det också opinionsundersökningen, de släpar ju alltid. Det tar tid. Så att siffrorna blir sämre och sämre hela tiden. Men det släpar, som sagt. Det hovrade runt 40%. Så han uppför sig mer pressat än vanligt. Som det här skriet om att påminna trupper om att de inte får utföra olagliga order. Nu ska ha dödsstraff. Han hotade alltså en sittande senator, en före detta astronaut. En amerikansk hjälte med döden för att säga exakt samma sak som alla väpnade styrkor undervisas i sin grundundervisning. Det är det läget vi är i nu. Och har börjat skälla på journalister. Journalister som ställer frågor han inte gillar. Vilket ju många frågor han inte vill ha nu, höra. En kvinnlig journalist på Air Force One frågade honom någonting om Epstein-filerna och han sa citat "Quiet, quiet, piggy." Vilket, jag menar, jag vet, vi lever i jordskredet, lavinen av sådana här galenheter. Men det är värt att tänka efter lite. Wow, Amerikas president satte fingret i ansiktet på en journalist som utförde sitt jobb och sa quiet, quiet, piggy. Och skammen att inte säga något får alla de andra journalisterna där på Air Force One leva med resten av livet. Han har också skrivit mycket, mycket utbrott, väldigt mycket på hans EPA-twitter. Men det är ju situationen vi är i. Är han mer pressad och rubbad nu än han brukar vara? Jag vet inte. Jag menar, vi är så långt utanför skalan. Så att det, jag vet inte. Är det mer eller mindre? Håller han en jämn nivå? Jag vet inte. Jag vet inte. Men apropå Twitter. Kom en... vår vän i verkligheten Elon Musk. Fortsätter ju gå från klarhet till klarhet. Han införde en ny funktion på Twitter som visar vart konton är baserade. Och det här är ju alltid, det är lite knepigt att för en dator att veta exakt vart du baserar det. Men det finns en massa VPNs och grejer och IP-adresser är, de var aldrig riktigt byggda för att man skulle kunna använda dem för geolocation. Men du kan få liksom en känsla av det i varje fall. Så han kommer på den här idén att nu ska vi visa vart konton är baserade. Hurra! Rullar ut detta. Och det visar sig då att ungefär 2/3 av MAGA och högerextrema konton på Twitter, alltså 2/3, är baserade i Ryssland, Nigeria och Bangladesh. Och jag vet faktiskt inte om den funktionen är påslagen eller avslagen nu. Jag vet heller inte hur det här lilla problemet inte upptäcktes i testning. Men det är också väldigt Musk. Bara dra, bara kör. Men varför så många utländska? Jag menar, utländsk påverkansoperation. Det är ju vad Twitter i princip är numera. Det finns ju flera teorier om detta. En av dem är att du kan ju tjäna pengar på Twitter. Jag menar, inte mycket pengar, men du kan tjäna lite pengar på att sprida propaganda. Om du får mycket engagement så kan du få lite pengar av Twitter. Hurra! Och om du bor i ett västerland så är det inte nog med pengar för att vara värt det. Om du inte verkligen lyckas slå igenom som den här Cat Turd 2. Om du bor i ett land som Bangladesh och du har tillgång till internet och en dator så kan du ju tjäna nog så att det är värt det. Du slösar inte bort din tid. Du kan tjäna lite pengar. Så det är ju förståeligt. Sen hur många som är, jag menar, betalda rysstroll. Rysstroll finns det ju ingen brist på alls. Och det är också smart. Jag menar, om jag vore Putin skulle jag också bränna massa pengar på det. Jag menar, du kan köpa en väldig massa fejkade Twitter-konton och Flashback-konton och Reddit-konton för mycket mindre pengar än vad en stridsvagn kostar. Så det är en smart investering på så vis. Och en annan teori är ju helt enkelt att MAGA-människor är extremt mottagliga för simpelt provokationsbete. Inget gör dem gladare än att få vara arga. Och Musk för övrigt, han har skrivit om hur hans AI, Grok, fungerar. Och Grok tycker nu att Musk är bäst på allt. Detta är ingen överdrift. Och återigen, jag vet inte om han har ändrat, fipplat med reglagen igen. Men ett tag där så var det, du kunde fråga om vad som helst. Är Musk en bättre basketbollspelare än LeBron James? Svar ja! Svar ja! Är han en bättre quarterback än Tom Brady? Svar ja! Är han bäst på att dricka piss? Svar ja! Och jag kan inte ens tänka mig att vara världens rikaste människa och att sitta och fippla med en AI så att den är den mest psykopant. Nej, alltså, inte bara lite psykopant, inte lite snyggt så här, utan japp, han är en bättre basketbollspelare än LeBron James. Japp. Fantastiskt. Vilken sak att ägna sin tid på jorden åt. Men det är alltså, det börjar bli stress. Stress i magarörelsen i och med att opinionsmätningarna, som sagt, är katastrofala. Och nu med Epstein-filerna så är det ju den här bräschen. Därför att det är så otroligt viktigt för basen att Epstein-filerna ska släppas. Marjorie Taylor Greene, hon som tyckte icke-ironiskt att skogsbränderna i Kalifornien var på grund av judiska rymdlasrar. Hon har nu sagt upp sig. Hon kommer att lämna kongressen, lämna sin position 2 dagar efter att hon har förtjänat sin pension. 2 dagar. Så skattebetalarna kommer att ge henne pengar, en pension, från att hon når 62 års ålder till resten av hennes liv. Men det är fantastiskt nu. Trump är väldigt arg på henne för hon vägrar att sluta tjata om Epstein-filerna. Och fantastiskt, hon har varit hatad av vänstern i en massa år sedan hon först dök upp i kongressen med sina rymdlasrar. Inga problem. Hatad av MAGA 2 dagar och var tvungen att anställa en säkerhetsdetalj. Självklart en massa dödshot. Så fort du går emot vår käre ledare, dödshot direkt som ett brev på posten. Så Trump har alltså kallat henne en förrädare. Och det är enligt rapporter inifrån, det är mycket, mycket press i representanthuset framförallt. I och med att Johnson och Trump, eller Johnson genom Trump, styr med järnhand. De är totalt kontrollerade av Vita huset och talmannen. Är vad de säger. Men de säger det anonymt, så vem vet. Men opinionsmätningarna är alltså brutala. Och en del republikaner säger mellan skål och vägg att de funderar på att säga upp sig. Precis som Marjorie Taylor Greene. Som sagt, det är anonymt. Vem vet, vi får se vad framtiden har att ge. Men vibbarna i Republikanska partiet är inte bra alls. Fisken ruttnar ju från huvudet. Och det har varit en jobbig tid för Amerikas eliter nu på sistone. Först då med den här Epstein-e-posten som släpptes. Som jag pratade om i förra avsnittet vad gällde Larry Summers. Som ju pratade mycket via e-post med Epstein bland annat om en kvinna som han ville ha en relation med. Och frågade då sin pedofilkompis om bra tekniker för att få henne att vilja ligga med honom. Bra. Men det visar sig nu att detta var inte bara en kvinna han träffat. Detta var en student. På alla universitet som jag känner till, utom tydligen på Harvard, så är det fullständig nolltolerans på förhållanden med dina studenter. Självklart. Så vad gjorde Harvard? Inget, verkar det som. Vi har ingen aning om vad som hände bakom lyckta dörrar. Men till slut, han blev inte sparkad av Harvard. Här skulle inte sättas något exempel. Men han har nu sagt upp sig från sina tjänster. Jag vet inte om det är alla tjänster. Jag vet inte vilken sorts deal han gjorde. Han fick också avgå från styrelsen i OpenAI. Fantastiskt. Den senaste mediaskandalen har ju varit om Olivia Nuzzi. Nuzzi är nu 32 år gammal, vilket är väldigt relevant för historien. Nuzzi var en stor stjärna, framförallt i början på Trumps första presidentskap. Om du känner igen namnet, jag pratade om henne för en herrans massa år sedan. Hon skrev den största artikeln, undersökningen, grävet, vad man ska kalla det, om vad som hände med Four Seasons Landscaping, som du säkert kommer ihåg. Det var ju där Rudolph Giuliani stod och höll en presskonferens, inte på Four Seasons Hotel i Philadelphia som man skulle kunna tro, utan på Four Seasons Landscaping i en industriförort till Philadelphia. Ikoniska bilder från den synligen märkliga presskonferensen. I alla fall, Nuzzi försökte ta reda på hur kunde detta hända? Hur var detta överhuvudtaget möjligt? Och till slut så kom hon fram till att vi antagligen aldrig kommer att veta, därför att alla inblandade ljuger om allt. Nuzzi fick i alla fall sparken för ett tag sedan efter att ha haft ett förhållande med RFK Jr. medan hon täckte honom som journalist. Och för att göra saker och ting ändå värre så ljög hon för sin redaktör om den här affären också. Och jag ska säga här att Nuzzi är huvudperson i den här schaskiga historien. Vilket är kanske orättvist därför att samtliga inblandade är fullständigt amoraliska. Vilket jag tycker, den här historien är intressant för mig därför att jag tror att den kan förklara en hel del av den här båda sidors rapporteringen av till exempel Trump-administrationen. Alltså, han sa en kontroversiell sak när han hotade en sittande senator med döden. Det är inte ett kontroversiellt uttalande. Det är någonting mycket värre. Men alltså, för att amoraliska människor inte kan förstå moral. Och ingen av människorna i den här historien tycker jag borde kunna visa sig offentligt från och med nu. Mycket mindre jobba som journalister. Det är upprörande. För att jag tycker personligen journalister är demokratibärande. Det är ett otroligt viktigt jobb. Vi måste ha en delad verklighet. Och för att kunna ha det så måste vi ha människor som försöker rapportera från verkligheten. Och att verkligen berätta hur saker är. Vi ser ju i nyheterna varje dag vad som händer när vi tappar en delad verklighet. Så det är ett otroligt viktigt jobb och det är enormt skadligt för samhället när människorna som gör det jobbet är strebrar och sociopater. Vilket tyvärr väldigt mycket i nationella amerikanska politiska media har belönat den här sortens personlighetstyper länge nu. Skammen är död. Skammen är död. Och den här härvan är som en bilkrasch har varit. Ett tag så fyllde den mina sociala medier med väldigt mycket. Okej. Nazi hade ett förhållande med RFK Jr. medan hon täckte hans presidentkampanj och ljög om det. Fick alltså då lämna sin post. Sen har det varit tyst om henne ett år eller så. Sen får vi helt plötsligt höra att Vanity Fair har gjort henne till chef för sin västkusts redaktion. Vanity Fair, precis som resten av amerikanska media, är ju på dekis. Men var den tyngsta, en av de tyngsta månadstidningarna. Amerikas bästa journalister, Amerikas bästa författare och allmänna skribenter har varit. Att bli publicerad i Vanity Fair, stor, stor grej. Fantastiska journalister och författare. Så, märkligt. Sen den 14 november så dampte ner en lång profil om Nazi i New York Times. Artikeln hette Olivia Nazi did it all for love. Och jag har en gåvolänk i avsnittsinformationen. amerikapodden.com/avsnitt/237. Tyvärr så är ju New York Times lite snåla med sina gåvolänkar. De expirerar ganska fort. Så om du vill läsa den så är det bara att gå till avsnittsinformationen och klicka snabbt, 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 hets, hets, hets. På toppen av sidan på sajten är en svartvit video där Nazi kör sin nerkabbade bil med glamorösa solglasögon på sig i den gyllene timmen. Så det visar sig nu då, enligt den här artikeln, att efter att hon fått sparken så flyttade hon till Malibu i Kalifornien och skrev en bok. Boken heter American Canto. Hon hade alltså ett bokkontrakt och American Canto enligt Nazi ska handla om typ vibbarna i Amerika under Trump-administrationen och också hennes förhållande med en man vars namn hon aldrig nämner utan bara kallar för politikern som uppenbarligen är RFK Jr. Enligt den här New York Times-artikeln så hade hon två böcker på sitt glamorösa köksbord i Malibu. Citat. Nazi, 32, bor i ett litet hus i hjärtat av Malibu där ödlor kryper in i hennes kök och King James Bible och Den gudomliga komedin, två böcker hon läste medan hon skrev American Canto, ligger på hennes matsalsbord. Hon kör runt i en vit Mustang cabriolet som en Lana Del Rey-låt som blivit verklighet. Den här artikeln är skriven av en man vid namn Jacob Bernstein. Vem är denne Jacob Bernstein? Han är son till regissören Nora Ephron och legendariska journalisten Carl Bernstein. Ephron gjorde ju When Harry Met Sally och mycket annat älskat. Och Bernstein, var pappa Bernstein, var en av Watergate-journalisterna. Så det är skönt att se att unge Jacob har lyckats i livet trots dessa motgångar han startade med. Så Nazi fick alltså kontrakt på en bok. Alla klipp som jag har läst är fruktansvärda. Hon brukade skriva bra, medryckande stil. Men detta, de citaten eller klippen som jag har sett, är överlastat och svulstigt. Det är möjligt att det var hennes redaktörer på New York Magazine som var de verkliga hjältarna i fallet här. Inte för att hon är den enda skribenten i historien som behöver en redigerare. Och den här hyllningsartikeln i New York Times gjorde många människor upprörda i och med att den visade att det här är ett fullkomligt moraliskt vakuum. Men först, i American Canto så finns det en dikt som Nuzzy säger att RFK Jr. skrivit till henne. Den är fruktansvärd och jag kommer aldrig att bli ren igen efter att ha läst den. Så jag tänker bespara dig att läsa den om du inte vill. Om du vill så finns en länk till den i avsnittsinformationen. Sajten The Ringer som har en väldigt bra sammanfattning om det här. Med bland annat den här dikten. Tror jag för en sekund att RFK Jr. satt och plitade ihop en dikt åt den här kvinnan efter att ha vänstrat hejdlöst i industriell skala under hela sitt liv. Jag tror, misstänker starkt att nej, det här var en av dikterna han har i byrålådan att ta fram i såna här tillfällen. Men det vet jag inte. Jag kanske har fel. Jag hatar den här tidslinjen så mycket. Och som utvik med detta och med Epstein-e-posten och chattskandalerna runt Hegseth och en massa kongressledamöter. Vilken otrolig mängd tid våra eliter har att texta med varandra hela tiden. FBI-chefen och vicepresidenten sitter och gästar på poddar non-stop. Och de textar och de textar och de textar. När arbetar de? I alla fall, så det ser schaskigt ut, allt det här. Hon får sparken på synnerligen goda skäl. Det är alltså vad hon gjorde är något som det är nolltolerans på. Med helt, fullkomlig rätta. Så, märkligt, bokkontrakt, lång sån här artikel i New York Times. Men, tarada, ny spelare på plan. Ryan Lizza. Han har alltså också två sätan i sitt namn. Lizza är 51 år gammal nu och han dejtade Nuzzy i flera år. Tills 2022, om jag förstår tidslinjen rätt. Den blir lite oklar på vissa ställen här. Men detta var så innan affären med RFK Jr. Viktigt att påpeka. De inte bara dejtade, Lizza och Nuzzy. De var förlovade. Och under, jag ska också säga så här nu, under tiden som RFK Jr. hade sitt påstådda förhållande med Nuzzy så var och är han gift med skådespelerskan Cheryl Hines. I alla fall, Lizza. Han startade en Substack nu i månaden. Som man gör, startar en Substack efter den här New York Times-artikeln, verkade som. Vad köpte han för domän till den? Telos.news. Din pretentiöse jävel. Lizza är nämligen också elit i amerikansk media. Han har jobbat för CNN, Politico, The Atlantic, skrivit böcker om politik och hade ett tag ett bokkontrakt för en ny bok om amerikansk politik som han skulle skriva tillsammans med sin fästmö Nuzzy. Det blev ingenting med det av någon anledning. Men 2017 så blev Lizza MeToo-ad. Detaljerna är inte offentliga så vi vet inte exakt vad han ska ha påstått ha gjort. Men han, det är också en liten detalj att lägga på stacken. I alla fall, Telos.news ville han skriva sin del av historien här nu. Alltså i 20 året. November, året 2025, om någonting som hände 2022 och tidigare. Okej. Första inlägget på den här Substacken var gratis, så jag läste det. I och med att det var allt jag såg i mina sociala medier ett tag där. De andra artiklarna har han lagt bakom en betalvägg. Så jag läste den första. Ångrar mina livsval och vägrar resten. Men i den första så pratar han bland annat om hur innan hon började dejta Lizza så dejtade Nuzzy en man vid namn Keith Olbermann. Olbermann är nu 66 år gammal. Om du inte vill göra matte i huvudet, 34 år äldre än Nuzzy. De dejtade när hon var ung, när hon var college-student. Han betalade för hennes college, hyra och smycken och allt sånt. Enligt Lizza, som alltså i nådens år 2025 bestämmer sig för att han behöver lätta på sitt hjärta. Olbermann är också enorm amerikansk mediaelit, tv-människa. Om du har sett amerikansk kabel-tv-nyheter så har du sett Olbermann. Han har varit med i ESPN, CNN, MSNBC. Och Olbermann tillfrågades självklart om detta som Lisa hade sagt. Och var mycket noga med att påpeka att han och Nuzzi inte bekräftade sin kärlek, eller hur man vill uttala det, rent fysiskt förrän hon fyllde 18. Så, golfklapp på det du! Ja, du är inte bara ett föredöme, du är en hjälte. Relevant också att Nuzzi släppte en singel på MySpace när hon var 16 under artistnamnet Livy. Vad heter låten? Låten hette Jailbait. Där ingår textraden "Jag har ingen skam". Men Lisa och Nuzzi, herregud, det blir inte lättare. Lisa och Nuzzi splittrades 2022 innan RFK-affären. Och tydligen så var det ett väldigt infekterat och svårt. Nuzzi begärde besöksförbud mot Lisa och anklagade honom för allt möjligt hemskt. Att ha slagit henne och förföljt henne och ja, hemskheter. Fruktansvärda hemskheter. Men tvisten avgjordes utanför domstol, så vi vet inte riktigt vad som var sant och vad som inte var sant och vem som sa ja. Men så om Lisa kronologiskt var ur spel innan RFK-affären, vad har han med den nuvarande skandalen att göra? Jag ska också säga här, i och med att jag klankade på Nuzzis prosa, att Lizas första substack på pretentiösjävel.com var också enormt överskriven. Han använder en bambu som han har haft väldigt svårt att bli av med i trädgården som metafor. En metaforisk metafor som är så väldigt metaforisk. Mycket tjat om denna bambu. Till slut så hittar han bevis på att hon har varit otrogen. Enligt Lisa så trillade hennes anteckningsblock ur hennes väska. De trillade tydligen ur hennes väskor väldigt ofta. Så han snokade inte, tycker han. Han bara hittade. Men det var inte JFK Nuzzi hade en affär med 2022. Det var Mark Sanford. Vem? Sanford var guvernör i South Carolina från 2003 till 2011 och ville väldigt gärna bli president. Det gick inget bra under kampanjen 2009, alltså medan han fortfarande var guvernör, aktiv guvernör, men ville bli president, så försvann han i 6 dagar. Hans stab sa då att han hajkade Appalachian Trail, vilket sen blev synonym för att ha en affär på ett klumpigt sätt. Men staben visste inte var han var. Hans säkerhetsdetalj visste inte var han var. Guvernören hade försvunnit under 6 dagar. Vart var han då? Jo, självklart. Han visade sig vara med en argentinsk journalist vid namn Maria Belén Chapur. Och detta var tydligen inte första gången som Sanford hade vänstrat. Hans fru tog ut skilsmässa, men det finns ingen skam. Så Sanford ställde sen upp som representant i representanthuset och var också representant under några perioder. Och trots att Chapur var hans själsfrände så gick de isär 2014. Och sen så hade han sin affär med Nuzzi 2020. Medan hon täckte hans kampanj, enligt Lisa. Som alltså skrev detta i nådens år 2025. 5 år efter att han upptäckte otroheten. Och la den bakom en betalvägg. Lisa anklagar också Nuzzi för mycket mer journalistiskt yrkesfel. Angående vad hennes aktiviteter under RFK-kampanjen. Hur han nu vet det. Men om han har rätt, hur satt du på detta i åratal? Framförallt när det är en brinnande presidentvalskampanj och du har information som borde göra en kandidat illegitim, som det får inte göra så här. Satt på det tills du kunde starta en Substack och lägga det bakom en betalvägg. Och att skriva kanske den värsta synden, sån otroligt plågad prosa om detta. Det går inte att ha ett imperie med såna här människor. Tack för att du lyssnar. Kom ihåg, jag älskar att höra från lyssnare. Bästa sättet att få tag på mig om du har synpunkter, kommentarer eller korrigeringar är hej@amerikapodden.com. Och extra stort tack som alltid, de av er på Patreon, de få, de tappra som gör mig mycket mer motiverad, speciellt när jag måste gräva ner mig i såna här historier. Patreon.com/amerikapodden finns även på YouTube, Blue Sky som Amerikapodden, Facebook som Amerikapodden. På både Blue Sky och Facebook lägger jag ut mina små promovideor och ibland så hittar jag något intressant att lägga ut. Krama varandra i trafiken. Namaste.
Desire. Desire.